Henrik Gattberg heter jag. Växjöbo. Det händer mycket spännande och mycket häftiga grejer. Vi är inne i en spännande serie om handens frukt. Och vi har haft tre som varit före mig med kärlek, glädje och frid. Och sen så kommer det några spännande efteråt. Men ni får lite tålamod med mig idag. Så är det. För 6 månader sedan så visste jag nog inte, nästan inte, eller jag kände inte den här platsen, hade jag aldrig varit på. Men jag tänkte att i början så här bara, så ska jag bjuda upp Putte. Jag har en liten present till honom. Ja, du kan få komma upp. Du gillar ju att gå runt i svarta t-shirt, broder.
Ja, det
är jag. Den är, ja, det är så. Den är att få känna dig. Och få lära känna er män här. Jag tycker kvinnor, ni har sisterhood, ni får mycket. Men männen behöver lite uppmuntran också. Ni är fantastiska. Men vi börjar med denna riktiga mannen. Så tänkte jag att du ska få en sån här.
Never underestimate a real man. Bless her. Du som har mick.
Never underestimate a real man who loves Liverpool. Vad står det? And was born in December. Varsågod.
Broder.
Så är det. Hoppas den passar. Snart. Han får visa hur den passar. Den passar det? Amen. En riktig man. Och vår önskan, min önskan är att detta ska få en plats. Där män också får komma hem, finna sin plats. För naturligt, det är mer naturligt egentligen för kvinnor ibland. Att kanske landa i en kyrka. Men jag hörde en statistik, jag kanske delar statistiken. Men när tonåringar eller barn blir frälsta så är det kanske 14% tror jag det var. Som gör att resten av familjen blir frälst. Om kvinnan, frun i familjen blir frälst. Så är det kanske 30-40%. Men om pappan blir frälst så är det till och med upp till 80-90% att hela familjen finner en tro. Och då har vi en uppgift att nå män. Att göra vår tro attraktiv för män. Att det handlar om mer än kanske vad vissa tror, sjunga sånger eller vad händer för oss män. Men att den här boken är full av män. Kvinnor också, men den är full av många män som levde sina liv tillsammans med Gud. Och det önskar jag att denna platsen ska vara. Att vi formar män. Män som står upp för sina familjer. Ni känner inte mig, men jag har ju trasigt äktenskap i min historia. Men längtan är det. Jag tror att Gud vill ha hela familjer, hela barn, hela män. Han är i upprättelsebranschen. Han vill se människor upprättade. Han vill se män och kvinnor stå upp för honom. Och ha ett hjärta efter honom. Och när vi pratar här idag om andens frukt. Ibland säger vi andens frukter, men det står egentligen bara andens frukt. En frukt. Men däremot innehåller den. De här ingredienserna. Tar du ett äppel eller tar du en apelsin så innehåller den olika vitaminer. Det är en frukt. Där allt detta finns i. Och vi ska, om ni har er bibel. Jag har inte förberett något fint där så ni får ha den här porlande bilden. Men i Galaterbrevet 5 och vers 16 så står det så här. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Och sen står det lite längre ner vad köttets gärning är. Men så står det vad andens frukt. Däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Men det börjar med att vandra i anden. När du och jag vandrar i anden. När vi vandrar tillsammans med Gud. När vi vandrar tillsammans med en helig ande. För frukt är en skillnad mot gåvor. Det vet ni alla. Men jag vill ta lite basic här i början bara. En gåva är någonting du får. Du får ta emot den. Och du har den och du kan få verka i den. Men frukt är någonting som inte bara plups, hoppar dit. Det är någonting som växer. Så när du och jag spenderar tid med Gud. När du vandrar i anden som det står. Så börjar det här växa i oss. Andens frukt tar del. Och en aspekt av det är tålamod. Jag tror att vi har kanske svårt ibland med tålamod. Jag vet inte vad du tänker om tålamod. Men tålamod för många är liksom väntan. Att det betyder att vänta och jag får inte göra något. Men jag tror inte tålamod egentligen handlar. Det handlar inte om att inte göra. Tålamodet handlar om attityden eller hur du väntar. Du kan inte, för vi kan försöka köra på i egen fart. Och vi försöker lösa det själva. Men det blir problem. Men tålamod är inte att inte göra någonting. Under tiden, när vi har tålamod så fortsätter vi att bygga Guds rike. Vi fortsätter att utrusta, vi fortsätter att hjälpa. Det är inte att vi inte gör något. Och Gud har sagt att vi ska ha tålamod och han har parkerat mig på bänken där borta och där ska jag sitta tills han säger gå igen. Nej, vi ska gå. Men tålamod har i hur vi väntar. Och inte göra våra egna lösningar på de problemen vi har. Vi kanske inte ser miraklet som vi söker efter. Vi kanske just nu inte ser jobbet som vi så behöver. Vi kanske kämpar i familjen eller i en vänskap eller vad det nu kan vara. Men tålamod är inte att sluta sträva mot det. Men det är att du lägger din förtröstan i honom som har koll på läget. Säger ja Gud, jag kanske inte fattar detta nu, jag kanske inte ser det. Men du ser mina behov, du ser vad jag behöver. Och vi lever i en tid där allting ska vara high speed liksom. Det ska vara full fart. När jag växte upp så fanns det VHS-kassett. Man fick spela framåt, tillbaka. Sen kom DVD:n så kunde man i alla fall hoppa kapitel. Det gick lite snabbare. Några av er såg på Facebook och Instagram denna veckan att min dotter bröt armen. Så min plan för denna veckan blev inte så som jag hade tänkt. Att ligga på sjukhuset med en dotter med bruten arm och vänta på operationstid i 2 dagar. Och ja, vi hade havsutsikt i för sig från sjukhusrummet så det är trevligt. Men att ligga där med en 12-åring. Och liksom tycker internet är långsamt och YouTube hackar ibland och liksom vad glad att du har någonting här liksom. Men vi lever i en tid där allting ska gå så fort. Så du igenom din McDonald's och hamburgaren tar 5 minuter och inte 3. Så gnäller du och fy vilken dålig service den här McDonald's har. Nästa gång tar jag Burger King. Och sen så, nej den var inte välsikt. Nästa gång tar Max och sen är det Sibylla. Och sen alla misskött sig för att det tog 5 minuter istället för 3 eller vad det nu än är. Och så kör du till nästa och nästa. Och så snurrar du runt på de här 4 hamburgarna-ställena. Och aldrig nöjd och alltid åker du därifrån och gnäller liksom. Istället för att tacksam att du inte behöver slakta det där djuret. Fixa till, baka brödet liksom. När Abraham liksom fick änglabesök. Så fick han gå och fixa till allt. Det tog lite tid. Gästerna fick vänta lite. Men vi lever liksom, allt ska vara så här. Jag kommer ihåg när jag gick i Kanada på bibelskola 02-03. Och så skulle man kolla, det var ju precis nästan som man hade en e-postadress. Och så skickade man någon bild hur det var fram och tillbaka till familjen. Och liksom, vi hade så här, modem hette det. Jag vet inte, många av er knappt vet vad det är. Men låt, och så ringde upp och så försökte få koppling. Och så ringa från Kanada till Sverige, typ 18 kronor minuten. Och så kände det som att vi aldrig kopplade upp liksom. Och så här bilden man fick på familjen liksom. Liksom, det var en YouTube-film idag. Eller liksom, det var inga bilder som kom. Färdig uppe. Det var Ja, men kom igen liksom. Hårfästet, 30 sekunder in. Det här är 9 kronor. Kom igen liksom. Och vi lever i ett samhälle som hela tiden jagar på. Och vi tänker då kanske ibland som med Gud också. Men Gud, kom igen. Svara nu. Och så han Kanske bättre sagt, andens frukt är tålamod. En av de ingredienserna i andens frukt. Och vissa kanske av er har naturligt mer tålamod än andra. Vissa av er kanske är lite mer glada. Vissa kanske älskar lite mer öppet. Men andens frukt är någonting som växer i oss. Som gör att vi vill inte tänka på de här köttets gärningar. Vi vill tjäna honom. Det kommer inifrån. Det handlar inte om massa grejer utifrån. Utan det är någonting som växer i oss. För att vi vandrar med Gud. Och så vill vi att den här frukten ska ta en del av oss. Och tålamod. Delvis väntan då. Men det är framförallt hur väntar jag? Och det kan vara bra ibland att reflektera lite över. Hur väntar jag? Hur är mitt tålamod? Jag vet när jag var en 11-årig grabb så drog vi igång med innebandy i kyrkan på lördagar. Det flyttade senare till söndagar. Men jag i mina unga år hade inget tålamod. Det var mer på minusskala. Jag hade en pappa som hade bra tålamod. Men ja, det fanns bara vinna eller fanns det vinna? Det fanns ingenting däremellan. Jag tror jag var 17 år gammal när jag lärde mig att jag kunde förlora. Men bara om jag visste att jag hade gett 110%. Hade jag gett 95% så var det inte okej att förlora. Liksom. Det var bara vinna. Vinna, vinna, vinna. Och mitt temperament var också rätt högt på den tiden. Och jag var 11 och 12 när jag började. Och de som var äldre än mig, de var 15-16. Och det är rätt stor skillnad i vikt, kropp, sådär på en 11-12-åring och en 15-16. Och eftersom jag var lite lättretad och rätt lätthettade till så satt jag rätt ofta i den här ribbstolarna. Eller en klubba mellan bena och föll. Och varenda lördag eller söndag i stort sett så åkte jag hem. Och min mor och far ibland satt i köket och jag kastade min innebandyklubba. Och sa jag åker aldrig dit igen. Och nästa lördag eller söndag var jag där igen. Jag missade 2 gånger om året. Kanske under en 6-7 års tid. Jag var där. Men hade inget tålamod. Ingen självbehärskning heller. Men det kommer senare. Och det får någon annan ta. Men tålamodet fanns inte där. Jag kommer ihåg innan en innebandymatch. Jag spelade rätt mycket innebandy även upp på gymnasiet. Och till och med så man har ett silver i JSM. Vilket inte är så illa. Fast jag var en av de yngre i skaran. Så lite fick jag spela. Men ändå ett sånt där gott minne med ett gott gäng. Där vi ändå nådde tillsammans någonstans. Men på uppvärmningen där så gick inte uppvärmningen så bra. Så jag slog min klubba i sargen. Och inte nog tänkte jag, men bröt den liksom 5 minuter innan matchstart. Tålamodet. En annan gång blev jag så arg på, jag var nog 13-14. Och blev så arg på den här innebandyn på söndagar att jag bara tog klubban och bara kastade den rakt upp. Och sen så, den kommer aldrig ner. Och vi bara, vad hände här? Och så tittade jag upp. Högt upp i taket så är det träplankor med liksom springa på 1,5 centimeter. Där hade bladet satt sig. Att bara lyckas med det är ju nästan omöjligt. Så vi fick ta den här höjdhoppspinnen liksom och försöka slå ner den. Och den kom ner efter ett tag. Så tålamod är ju någonting som man får växa i. Det är ingenting man bara får. Det hade varit trevligt om det var en gåva. Tack, nu har jag tålamod, vet du. Yes. Men det växer ju. Och ibland är den på lite högre och sen så har du lite utmaningar. Så den rör sig liksom, frukten i ditt liv. Ibland kanske den blir lite övermogen, höll jag på att säga. Men den beroende lite på hur ditt liv med Gud är. För ju mer vi tar vara på det, ju mer vi vandrar tillsammans med honom. Desto mer inflytande får ju han på våra liv. Och desto finare tror jag vår frukt blir. Den doft som vi ger ut. Det är inga övermogna äpplen. Liksom så rasar ner och man stiger i och det är kladdigt. Nej, men det är någonting. Det är frukt som växer. Det blir fina. Vi blir fina träd så att säga. Vi bär frukt. Och det är det vi är kallade att göra ut i vårt samhälle, du och jag. Och det finns en man, när jag blev tillfrågad att prata om tålamod, så var det en biblisk person som kom till mig. Och ni kallar alla hans historia. Han är i Gamla testamentet, han är i Första Mosebok 37 till kapitel 50. Han heter Josef. Josef imponerar på mig. Josef, för er som inte kan berättelsen så tar vi lite delar av berättelsen. Men Josef var bror nummer 11. Han hade 10 äldre bröder. Men han var farsans favoritbarn. Han fick sen också en yngre bror. Men de äldre bröderna tyckte inte rädd om honom. Han hade drömmar som sa om honom att hans bröder skulle buga sig för honom. Han hade en annan dröm där både bröder och föräldrar skulle buga sig och böja sig under honom. Så de tyckte inte om honom. Och en dag skulle han ut och hälsa på sina bröder som var ute och tog hand om fåren. Och de var avundsjuka på honom. Han hade finare kläder än de andra. Och kanske att han inte hade den vishet. Jag vet inte om han var 17 år kanske. Men bröderna pratade i alla fall om att men vi får nog döda honom. Vi får bli av med honom. Äldsta brorsan Ruben tyckte inte vi skulle döda honom. Men de slängde i honom i en brunn och sen sålde de honom som en slav. Och så skickades han iväg till Egypten. Där han fick börja jobba hos Potifar. Och så står de honom så här i kapitel 39 vers 2, att Herren var med Josef och han blev en man som lyckades med allt. Så när han kom till det här huset och började tjäna, så sa Potifar, från den här stunden han satte Josef honom över sitt hus och alla sina ägodelar, välsignade Herren egyptiernas hus för Josefs skull. Det gick bra, även om han inte var hemma, även om han hade blivit borttryckt från sin familj, så gick det väl för honom. Men det står också att han, jag tror det står att han var stilig eller något sånt. Så Potifars fru ville ha tag på honom. Och vid ett tillfälle så fick han lämna manteln bakom sig. Och sprang därifrån. Och hon började skrika och gorma och sa att han hade gjort massa grejer mot henne som han inte hade gjort. Och han blev kastad i en fängelsehåla. Och där fick han sitta. Men till och med när han kom dit så stod det att Herren var med Josef i fängelset. Och tillsammans blev en hovmästare och en bagare nedslängd i fängelset tillsammans med honom. Och vid det tillfället hade de varsin dröm. Den här hovmästaren hade en dröm, bagaren hade en dröm. Och då sa Josef så här, att ge tydningen, det är Guds sak. Men ni kan berätta drömmarna för mig. Jag kan inte uttyda dem, men Gud kan nog kanske ge ett svar. Och hovmästaren fick en uttydning som sa att om 3 dagar blir du frisläppt och du kommer få ditt jobb tillbaks. Och det blir väl, och bagaren tänkte också, ja, men jag har också en dröm att dela här. Men där står var det tvärtom, att ja, du ska bli frisläppt om 3 dagar men du kommer att dö. Men då sa Josef också, kom ihåg mig. Kom ihåg mig när ni kommer till farao. Men när de hovmästaren och bagaren kom till farao, så glömde de bort Josef. Och så står det att efter han var där 2 år till. Vi pratar om allting ska gå så här snabbt. Vi håller på att bygga i Växjö, vi börjar där. Och ibland vill man bara köra på, ibland vill man bromsa, ibland vill att ha rätt tålamod. Att ha rätt perspektiv, att se utvecklingen så det går i rätt takt. Så vi gör saker och ting i Guds timing och inte springer på. Jag tror vi ska köra på, det är inte det jag säger. Men vi behöver också lyssna in. Så vi inte springer i egen kraft i det vi gör. Och ibland har vi behov. Men då ibland... Det är fantastiskt att höra vittnesbördet från Manchester. Det är häftigt att höra när Gud bryter in. När vi får tacksägelseämnen. Det är det vi vill. Och vi söker Gud och vi ber. Men ibland så tar det lite tid. Jag brukar säga, vi har två val i varje. Allting som händer oss så kan vi göra två saker. Några har vi hört innan, men vi kan göra två saker. Vi kan antingen närma oss Gud och säga, Gud, jag fattar inte detta. Men jag väljer att dra mig nära dig. Eller så kan vi bara säga, Gud, jag fattar inte detta. Varför svarar du inte? Och så börjar vi beskylla Gud. Och istället för att komma närmare honom som vi behöver, så kommer vi längre bort. För att vi måste ha det nu. Nu, bönesvar, nu Gud. Men kanske att han, i processen att du söker jobb, kanske du är i en relation, kanske du vill ha en relation, hur ditt liv än ser ut, så kanske han vill göra någonting. Han vill forma dig i den här resan. Han vill göra någonting. Han säger, hur väntar du? Kommer du vänta gnällande, klagande på allt och låta det påverka din omgivning? Eller kommer du vänta, och som vi sjöng, att han är trofast? Kommer vi klara att vänta tillsammans med honom med det vi går igenom? När inte miraklet kommer så snabbt som vi kanske önskar. När jobbet inte kommer. När det är kämpigt i en relation. Eller vad det än kan vara. Vågar vi stanna upp och säga, Gud, jag förtröstar på dig ändå. Jag kanske inte fattar detta. Men låt din vilja ske i mig. Låt oss ha tålamod. Låt det få vara en del att när vi umgås och växer tillsammans med Gud, så är det en av frukterna som går fram att nej, men det är faktiskt okej att vänta. Det är inte bara, jag vet inte hur det är för dig, men om jag kör bil i Stockholm eller vilken stad som helst, Växjö är nästan bara rondell just nu, men vi tar lite andra städer där det finns lite stoppljus. Det är inte grönt hela tiden. Ibland är det rött, ibland är det gult att vänta. Och ibland är det lite så i våra liv med. Man kunde tänkt här om Josef. Han har suttit i fängelse. Jag är felaktigt anklagad. Då skulle jag säga att jag har gjort massa fel som jag inte har gjort. Och här kommer de här. Äntligen har jag lösningen. Jag kan komma ut. Och så glömmer de bort mig. Och så kan vi sitta där i självömkan och pilla vår navel. Och det är så synd om mig. Och de har glömt bort mig. Och de tycker inte om mig. Jag är övergiven. Eller så får vi ändra vår attityd. För att tålamodet är hur vi väntar. Två år gick. Och jag är en sån. Jag är lite sympatisk. Jag vill att saker och ting ska hända. Nej, liksom. Det får gärna gå fort. Det får gärna hända. Och mitt liv är nästan som en action-dramaserie ibland. När man tittar tillbaks i backspegeln. Men ibland så kan man ju bara känna. Nej, men där var nog en gult ljus kanske. Där var det grönt. Där är det stopp. Och att vi måste lära oss, det är lättare att se tillbaka, men att vi måste lära oss att känna av vad vi är. Hur ser det här rörljuset ut i ditt och mitt liv just nu? Det finns tider av att förbereda jorden. Det finns tider att så. Det finns tider av väntan. Det finns tider av skörd. Och det kanske är vissa områden i ditt liv just nu, det kanske är bara skörda. För du har sått, du har väntat, det har förberetts, det är redo. Men det kanske är andra områden i ditt liv. Det är just nu, stanna upp. Ta det lite lugnare. Förbered marken för det som ligger framför. Se till att förbereda marken väl. Så att det du sår får bära den frukt. Så att det inte blir ett hastverk. Och sen när det är dags att skörda, så är det inte den skörden du önskade att det skulle vara. För att vi missar den här gula, röda, gröna signalerna i våra liv. Och det kan vara grönt i vissa områden, men det kanske är rött på andra områden. Det kanske är gult att göra dig redo på andra. Men det gick två år i alla fall för Josef. Och så hade farao, högste mannen i Egypten, hade en dröm. Han kallade till sig alla sina vise män. Alla som hade koll på läget. Men ingen kunde tyda den drömmen som han hade. Men den här hovmästaren, då kom han ihåg. Ja, just det. 2 år sedan mötte jag en man. Han kan. Han har Gud med sig. Kanske att det är så att du har människor i ditt liv som för 2 år sedan du mötte som helt plötsligt dyker upp igen. Och du undrar varför. Men vi tror ibland att allt kanske inte sker så snabbt som vi tror. Det kanske finns ett annat perspektiv på den vänskapen eller den relationen eller vad det nu än var. Men Josef i alla fall blev uppkallad till faro. Och så säger han igen när det handlar om drömmen. Jag kan inte göra detta. Men Gud kan ge faro ett gynnsamt svar. På något sätt i den här resan som han har gjort. Från att vara barn, från drömmar till brunnen, till slaveri, till betjänande, till fängelsehålan och vidare. Så byggs någonting i honom. Han vandrar med Gud. Någonting håller på att ske. Och har skett och sker. Och så säger de om honom, om Josef, så här i kapitel 41, vers 38. Ni kan ju läsa de här 13 kapitlerna själva. Jag tänkte, jag ska inte läsa 13 kapitel här idag. Men då står det så här. Finns det någon som har Guds ande som denne man? Det är vad farao säger om Josef. Och det är min bön lite denna söndag. Att det är så det ska få sägas om oss. Där vi går fram, där vi är, så får andens frukt vara synlig i våra liv. Så det blir liksom wow. Vad har de? Och jag vet, vi har alla svagheter. Vi misslyckas all ibland. Jag kittlar lite för mycket ibland. Vi har våra egenheter etc. Men i det stora hela så är det ju ändå att vi vill att våra liv ska få en välbehaglig doft. Som går ut, som smittar det samhälle, de människor vi är. De människor vi träffar, etc. Och vad hände med Josef? Han gick från att sitta i fängelse till väldigt kort tid blir den näst högste mannen i Egypten. Så. För det var rätt tid. Det var Guds tid för hans liv. Och läser vi senare i både kapitel 45 och kapitel 50 så står det så här. Men vi var inte, så säger han så här till sina bröder. Men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. Och så säger Josef också till dem. Var inte rädda, skulle jag ta Guds plats. Ni menade ont om mig, men Gud har menat något gott genom det. För att vi bevarar många människors liv. Det du går igenom just nu, det du kanske har gått igenom eller det du är på väg att gå igenom och det är tufft, så ha tålamod. För jag kan garantera när Josef var i brunnen eller såld som slav eller sitta i fängelse bortglömd, så var det liksom inte woho, det är seger idag liksom. Och 2 år. Du gnäller över 2 minuter på McDonald's. Come on. 2 år i fängelsehåla väntar på. Men sen, vem? De hade aldrig mött någon som Josef. De hade aldrig mött någon som hade Guds ande i någon på det sättet. Och han kunde uttyda dömen, men han hade också vishet. Att hantera de kommande 14 åren. Vi pratar inte om nästa vecka. Eller nästa 2 veckor. Han fick en vision för de kommande 14 åren. 7 år av välgång för Egypten. Och sen blev det kämpigt i hela världen, stod det. Det var hungersnöd i hela världen. Det var ju därför hans bröder från ett annat land fick komma dit. Så var noga med den säsong du är i. den process du går igenom just nu. Ta vara på den. Spendera tid med Gud. Säg, jag väljer dig Gud. Även om jag inte förstår det, så väljer jag dig. Jag förtröstar på dig. Jag tror på dig. För då tror jag att du och jag och vi tillsammans kommer bära frukt som når långt utanför dessa väggarna. För det är ju det vi önskar. Vi önskar att vår tro ska få komma ut. Att Jesus ska bli ännu mer synlig i våra liv. Det är min bön i alla fall. Min önskan. Gud, lär mig älska lite bättre. Lär mig att älska så som du har älskat. Ge mig det tålamod som jag behöver för att gå igenom denna säsongen. Så jag är förberedd inför nästa säsong. För det fick Josef göra. Han gick från botten till toppen väldigt fort. Men han hade inte klarat den resan om han inte hade gått igenom de åren tidigare. Det var ungefär 13 år som han formades till att han blev andre man. Sen gick det ytterligare 7 år innan han fick se sin familj. Jag tror han var borta från sin familj ungefär 20 år. Det fanns tålamod i honom. Det fanns en väntan. Men samtidigt så gjorde han det han skulle göra i den tiden han var i. Och det tror jag är otroligt viktigt för dig och mig denna stund. Att vi gör det vi ska göra. Att tålamod handlar inte om att bara vänta. Tålamod är, hur väntar du på det som du drömmer om? Eller Guds dröm för ditt liv. För Gud hade en dröm, ett syfte för Josef som var långt större än han någonsin kunde ana. Som kaxig tonåring delade han drömmen med sin familj. Vilket gjorde att de inte tyckte om honom. Men det skedde. Han fick formas. Drömmen kom till liv. Och när det står om Josef. Så står det att han kunde liksom nästan se. När han tittade tillbaka så hade han Guds perspektiv på sitt liv. Han hade inga hatkänslor till sina bröder på grund av hur de hade behandlat honom. Han visste att det var för att rädda liv. Och på samma sätt är det med dig här idag. Du har en funktion, du har ett syfte, du har en plats. Du är inte bara här för att vara här. Vi är alla lemmar i en kropp. Vi har ett syfte. Var och en av er här har ett syfte. Gud har ett syfte, en tanke, en dröm med ditt liv. Vi kan väl göra så. Vi kan stå upp tillsammans.